För några veckor sedan så började vi att tala om några saker här som inte nödvändigtvis är en serie, men det har nästan blivit så. Vi började att tala om ett rent hjärta. Att detta är en förutsättning för att vi ska kunna leva i vår andliga potential. Vi måste lära oss att bekänna vår synd, att bli återupprättade, att vi inte lever med ett samvete som är skyldigt, därför att då hamnar vi i de döda gärningarna och vi kan inte uppleva någon som helst frihet och ingen som helst andlig tillväxt. Så det är ett rent hjärta förutsättningen. Men vi talar också om att vad som följer på detta rena hjärta, det är också ett sunt sinne. Det vill säga, jag behöver lära mig att tänka med Gud. Filipperbrevet 2:5, men också i första Korinthierbrevet 2:16, så står det att vi ska ha Kristi sinne. Det betyder att det är möjligt även för oss som fallna människor, men återupprättade människor, trots en fallen värld, trots alla demoner som finns runt omkring oss, trots allt det som finns runt om oss, så kan vi ändå ha denna förmån att tänka med Gud. Och vi ska titta på ett par skriftställen. Och medans ni slår upp dem, vi ska börja nästan precis i början på Bibeln. Första Mosebok 5:21. Första Mosebok 5 och vers 21. Vi ska nämligen tala om ett intressant ämne, därför att jag ska introducera ämnet genom en lite rolig historia. Jag vet inte hur många av er som var med, men många var det, i Sankt Petersburg, Ryssland. Om det var 98 eller 99, Taina, kommer du ihåg det? 98, november. Och vi var där på en konferens och vi var många där. Vi var nog ett 30-tal som åkte härifrån. Och det utspelades en väldigt rolig grej. Det var väldigt kallt. Och det var även kallt i lokalen där vi var. Men i alla fall, det var en man där, en något äldre man, som av någon anledning var ganska, vad ska man säga, lite stökig, om man säger så. Och jag vet inte riktigt vad det var han ville, men han bråkade och han pratade och han skrek och liksom, och folk försökte att lugna ner honom lite och sa att liksom, ta det lugnt här nu liksom, därför att vi tar upp det här sen. Ja, okej då. Det gick, men det gick inte. Så till slut så var det så att två stora unga män gick fram till honom och sa liksom att du måste lugna ner dig, snälla nu liksom, du får inte hålla på så här liksom. Och, utan det är det. Nej, men han vägrade. Så att de väldigt vänligt och väldigt fint liksom tog honom bara i varsin arm så här och lyfte upp honom. Och han hängde liksom mellan de här och de gick så här sakta ut med honom. Men benen gick hela tiden under så här, vet. Han sprang i luften så här liksom medan de bara uttar honom. Och jag tänkte på det liksom. Titeln för min predikan är nämligen villiga ben. Därför att han var ju väldigt villig då att springa. Men han ville springa i fel riktning på något sätt. Och jag vet inte vad det var. Men det roliga då, det var att efter en tid, jag kommer inte ihåg om det var ett år eller ett par år eller någonting, så frågade jag någon från Sankt Petersburg, någon i kyrkan där, att hur är det med den här mannen? Vad blev det av med honom? Och då sa han går i bibelskolan nu. Han sitter i bibelskolan och han liksom, han är jätteaktiv. Så slutet gott, allting gott. Men vi ska tala om villiga ben. Och i första Mosebok kapitel 5 och vers 21 fram till vers 24 så talas det om en man som heter Hanok. Och jag tror att i den gamla översättningen så heter han Enok. Men Hanok var 65 år. När han var 65 blev han far till Metusela. Och sedan Hanok hade fått Metusela vandrade han med Gud i 300 år. Nu är han alltså 365. Fick söner och döttrar. Hanoks hela ålder blev 365 år. Det var ganska ungt på den tiden. Därför att de flesta blev 900 år. Men lyssna nu vad det står här vers 24. Sedan Hanok på detta sätt hade vandrat med Gud fanns han inte mer, till Gud hämtade honom. Och när man läser det här liksom, så bokstavligen talat så blev han och uppryckt. Och det står ingen förklaring till det. Det är liksom, varför var det just han och varför var det just då? Det är ingenting. Det enda vi vet är att det fanns en man som hette Hanok. Och han vandrade med Gud. Och han blev uppryckt. Det är en liksom personlig uppryckelse. Vi väntar på uppryckelsen som gemensam grej för församlingen. Men han blev personligt uppryckt. Och jag tänkte på en annan vers här i Efesierbrevet 4:1. I Efesierbrevets fjärde kapitel och den första versen. Och ni vet hur många av Nya Testamentets böcker, framförallt Paulus epistlar, de är skrivna på ett sådant sätt att den första halvan, eller den första delen, den talar om vår ställning i Kristus. Den andra delen handlar om tillämpning. Så ställning och tillämpning. Och det ser vi därför att den här versen, den börjar med att säga: jag uppmanar er därför. Och det, jag har aldrig tänkt på det förut, men liksom, när man studerar Bibeln så här liksom, mer detaljerat, det är de här små orden man letar efter. Man säger, men det är väl helt oväsentligt då, därför. Nej, men därför talar om att det finns en anledning till varför den här uppmaningen kommer. Därför att. Och därför att vad då? Jo, därför att de första tre kapitlerna i Efesierbrevet har bara talat om att ni är sittande i det himmelska. Det har hänt en massa saker i hela liv som ni inte egentligen förstår om ni inte läser det i skriften och det blir uppenbarat för er genom anden. Men allt det här har hänt. Ni har den här ställningen. Därför uppmanar jag er nu. Och nu kommer det tre kapitel som bara talar om hur vi ska så att säga leva och tillämpa det kristna livet. Så därför uppmanar jag er, jag som är en fånge i Herren, att leva värdigt den kallelse ni har fått. Så det här har vi den här, att leva värdigt den kallelse ni har fått. Det här ordet för värdigt här, det är axios i grekiska. Axios. Och därav kommer faktiskt det svenska ordet axel. Ni vet, en axel mellan två hjul på en bil. Bakaxel, framaxel. Det kommer av det här, och man tycker liksom att vad har det liksom med detta att göra? Och det är väldigt intressant därför att det har att göra med att Paulus talar om två olika saker. Han talar om att den kristne har en ställning i Kristus, och den kristne har också en vandring med Gud, det praktiska. Och han säger att vandra värdigt den kallelse, det betyder att den här sidan, vandringen, tillämpningen, måste matcha vår ställning. Ni vet, en axel. Min pappa körde lastbil och han körde massa, den ena bilen större än den andra, liksom stora bilar av olika slag. Och om man körde fast, som många av er kanske gjorde idag på morgonen här i snö, men om man körde fast någonstans, om det var snö eller lera eller man var någonstans här, då fanns det en knapp som man kunde trycka på eller dra ut. Och det stod diffspärr. Och alla killarna vet direkt vad det är. Men tjejerna, Peter vet inte. Okej, diffspärr. Det hela ordet är differentialspärr. Alltså det är en spärr där man spärrar skillnader. Alltså med andra ord, om det ena hjulet har fäste, då händer ingenting. Men om det andra hjulet inte har fäste, då börjar det att snurra, spinna, slira. Och det betyder att du kommer ingenstans. Det ena har fäste men inte det andra. Då drar du i differentialspärren. Och då händer så att då låser sig skillnaden. Och det betyder att har ett hjul fäste, då driver det på det hjulet. Så det andra spinner inte, utan det rättar sig efter det som har fäste. Och det är egentligen det som det här är en andlig differentialspärr. Han säger att ert liv, ni har en ställning. Era vandring ska matcha det. Det ska inte liksom här att ni är kristna, men här lever ni på ett helt annat sätt. Utan på det sättet så finns det liksom den här diffspärren. Och det är väldigt intressant att se. Jag hade också en sån här på min egen bil. Och det hade att göra med att det var så stark motor i den, så att om man tryckte på gasen så började den spinna direkt. Och då hade den en permanent diffspärr. Vilket gjorde att när man svängde så där så krängde bilen väldigt konstigt. Men den var tvungen att ha en sån så att man skulle få fäste. Behövs inte idag, för att idag kände datorerna av allt det här, så att det är alla hjulen liksom. De vet när man ska bromsa. De bromsar utan, vår bil bromsar utan att jag gör det. Liksom när den ser någonting framför så läser den av och så bromsar den och så vidare. Håller avståndet och allting. Det är bara att somna bakom ratten och sen komma fram liksom med väckarklockan på. Nej, inte riktigt så. Men vi ska titta på ett stycke till. Och det är i tredje Johannes evangeliet. Nej, förlåt mig. Tredje Johannes epistel blir det väl då. Johannes skrev 5 böcker i Bibeln. Johannes evangeliet, första, andra, tredje Johannesbrevet och Uppenbarelseboken. Men i tredje Johannesbrevet så står det så här i verserna 1-4. Från den gamle till hans älskade Gaius, som jag älskar i sanningen. Älskade broder, jag hoppas att det går väl för dig i allt och att du är frisk, liksom det står väl till med din själ. Jag blev mycket glad när bröderna kom och vittnade om den sanning som finns hos dig, hur du lever i sanningen. Ingenting glädjer mig mer än att höra att mina barn lever i sanningen. 2 gånger här i verserna 3 och 4 står det lever i sanningen. Och här är det faktiskt ordet peripateo, som är i grekiskan helt enkelt ordet för att vandra. Men det kan betyda att leva det, för att vandra med någon, liksom att vandra genom livet, det är en synonym till livet. Så det är inte fel att översätta med att leva, men man kan lika väl översätta det med att vandra. Så, Johannes säger att jag har en stor glädje av att se att människor som har kommit till tro också vandrar med Herren. Och det är ingen självklarhet. Många människor blir frälsta och man fortsätter att leva ett liv som inte är värdigt den kallelse vi har fått. Och vad är det för en kallelse? Och en kallelse till det himmelska. Att vara sittande med honom i det himmelska. Vara en del av Kristi kropp. Så de här villiga benen är intressanta. Och jag tänkte på det här också i samband med att vi nyligen här då, några av oss var med på en begravning. Och jag har väldigt mycket begravningar just nu runt omkring mig. Ni vet ju det här liksom, att man vill ju ofta säga någonting, och man vill säga någonting vad man kommer ihåg den personen för och så vidare. Så tänker jag, att vad är det vi vill bli ihågkomna för? För att man var god eller snäll eller självisk eller åstadkom någonting i det här livet. Vi kan göra listan väldigt lång. Vad vill man bli ihågkommen för? Och jag tänkte på det liksom, att tänk att vara ihågkommen som någon som vandrade med Gud. Att verkligen det är det som karaktäriserar mitt liv. Inte bara det att jag hade ett medlemskap i en kyrka någonstans, men att jag verkligen var någon som vandrade med Gud. Och hur vandrar vi med Gud? Eller hur vet vi att vi vandrar med Gud? Ett sätt att stämma av det här, det är att vi låter honom vara i centrum på allt vad vi säger, allt vad vi gör och allt vad vi planerar. Och man tycker att det är en självklarhet. Nej, det är ingen självklarhet. Det är många kristna som inte tar med Gud i tankarna, i planeringen och så vidare. Men det vill vi göra. Vi vill vandra med honom. Vi vill ha villiga ben. Och jag tänkte på några olika saker som är en förutsättning för att vi ska vandra med honom eller ha de här villiga benen. Och det första är att vi måste komma till honom. Och jag nämnde det förra gången också, därför att det är en sån grundförutsättning. Vi nämnde förut här hur Svante gav ett vittnesbörd, och liksom av allt som kan sägas och allting som kan göras i ett sånt sammanhang, så finns det ingenting som är viktigare än att ge ett sådant vittnesbörd. Därför att alla de som var där vet hur Svante blir frälst. Och alla som var där vet hur de kan bli frälsta. Och det är allt. Liksom det, vi frälser inte människor. Det är Guds uppgift. Vår uppgift är bara att vittna om det som Gud har gjort i vårt liv. Och förklara hur de kan, så att säga, uppleva samma sak. Mer än så kan inte vi göra, men vi måste komma till honom. Och en av de verserna som också lästes, det var Johannes 14:6, att det står att Jesus är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom honom. Så det betyder att vi måste komma till honom. Vi kan inte vandra med Gud utan att ha först kommit till honom och tagit emot det eviga livet som en gåva. För det andra så måste vi lyssna till honom. Och jag tänker på det här med att lyssna. I Uppenbarelseboken så talas om 7 olika församlingar. Ni vet de här, Efesus och första och Laodicea den sista. Alltså 7 olika församlingar. Varje gång så står det att hör vad Gud eller anden säger till församlingarna. Och det här västerländska sättet att höra som vi har vant oss vid i några generationer nu, det här att lyssna betyder att ta in information som jag sen själv gör en utvärdering av huruvida jag ska agera på det, så att säga, på ett visst sätt. Men att lyssna i ett bibliskt sammanhang när Gud säger lyssna till det här liksom, så betyder det inte att vi liksom ska lyssna, aha, nu har jag fått informationen och sen ska jag då tänka igenom det, göra om det, ändra det och sen säga okej, Gud, så här vill jag ha det istället. Utan lyssna är liksom en direkt koppling till att följa och att lyda honom. Och att be, att lyssna, att meditera. Och jag tänkte på det att när vi lyssnar till Gud, då kan vi höra saker som vi inte kan höra någon annanstans. Och det är för mig fantastiskt. Därför att den här världen fullständigt dignar av information. Och det spelar ingen roll nästan vad det är för ämne, så kan vi googla fram information. Och det finns ofta väldigt mycket. Folk har tänkt till om det mesta. Folk har forskat om det mesta. Det är väldigt få områden liksom där man inte kan hitta information. Och ofta i ett stort överflöd. Men ändå så saknar vi vishet därför att vi lyssnar inte till vår skapare. Så vi har kunskap, vi har information och vi gör ofta samma sak med Gud. Liksom vi lyssnar in det, men vi vill inte liksom egentligen göra det han säger. Och hur ofta konsulterar vi Gud? Ofta allt för sällan. Men tänka på Gud är inte samma sak som att lyssna på honom. Och tänker och funderar så där filosofiskt liksom, hur är Gud liksom, olika detaljer, men det kan vi aldrig lista ut. Vi kan tänka tills vi blir blå i ansiktet, vi kan inte lista ut vissa saker om Gud om man inte själv har uppenbarat det om sig själv och då har valt att göra det. Men det vi kan göra är att vi kan lyssna till honom, vi kan höra vad han har att säga, och det är en stor förmån. Så jag kommer till honom och jag lyssnar till honom. Men så måste jag också lita på honom. Och det kan vara den svåraste biten, eller hur? Vi har inga problem med att tro att Gud kan göra saker. Israels folk visste att Gud förmådde att dela havet. De visste att han förmådde att dränka faraos armé i Röda havet. De visste att han förmådde att låta 10 olika såna här plågor gå över landet. Det var inte att de inte förstod hans förmåga. Men att sen tillämpa och tro på detta i sitt eget liv, att Gud kan göra detta i min situation, det är mycket svårare. Så att lita på honom. Men i Ordspråksboken 3 och vers 5 och 6 står det några väldigt, väldigt härliga versar som jag titt som tätt återvänder till för att bli inspirerad och uppmuntrad. Ordspråksboken 3, verserna 5 och 6. Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta. Inte halva eller en del av det. Förlita dig inte på ditt förstånd. Kasta inte bort det, men tro inte att det räcker. Räkna med honom på alla dina vägar. Inte vissa, inte bara de här liksom som verkar viktigast, alla dina vägar. Så ska han göra dina stigar jämna, det vill säga han ska göra saker så att vi slipper mycket av det här strulet som vi har i våra liv. Håll dig inte själv för vis. Frukta Herren och fly det onda. Tre saker. Vi ska inte tro att vi är visa, även om vi har kunskap. Gud är visare, han har mer att ge. Frukta Herren, det vill säga han som styr allting. Inte någon annan, inte någon mänsklig institution eller förmåga. Och fly det onda. Lek inte med det. Fatta radikala beslut. Här har vi ett framgångsrecept att förtrösta på honom. Hela ditt hjärta. Förlita dig inte på ditt förstånd. Räkna med honom på alla dina vägar. Så ska han göra dina stigar jämna. Håll dig inte själv förvis. Frukta Herren och fly det onda. Helt fantastiskt. Vi skulle kunna fortsätta att läsa, men vi stannar där. Hebreerbrevet 11 står det att det är bara tro som kan behaga Gud. Och sen står det att vi måste tro att han finns till. Och att han belönar oss när vi söker honom. Och förra söndagen så talade jag lite skämtsam om det här med hur människor tror att Gud är ett substitut eller en ersättning för någonting annat. Liksom. Ja, vill jag kalla den här kraften för Gud så går väl det bra. Men om det är någonting annat liksom, i det här universum så är det liksom, då är det lika okej. Men det är inte det som vi talar om. Vi talar om en levande Gud i himlen som verkligen ärar oss när vi söker honom i tro. Han finns och han vill ära oss. Men vi måste ha det som en förutsättning. Så vi måste komma till honom och ta emot det eviga livet. Vi måste lyssna till honom och tro att det är möjligt genom ordet och anden. Vi måste lita på honom. Det vill säga att han vill gripa in och göra någonting i våra liv och att han förmår det. Men sen måste vi också hålla med honom. Hålla med honom. I Amos 3:3, en av de små profeterna som det heter i Gamla testamentet, så står det att det är omöjligt att vandra, men eller det är omöjligt för två personer att vandra om man inte är överens. Enhet är så viktig. Enhet är så viktig. Och hålla med Gud. Liksom, det är en av de stora grejerna när man vandrar med Gud. Att allt mer förstå att han som har rätt och jag som har fel. Liksom, vi har den där utgångspunkten att vi delar lika ungefär. Liksom, va, Gud, du har rätt i hälften och jag har rätt i hälften. Och vi måste liksom leva med det här. Men det är inte så. Det är inte ens 99,9 för Gud och 0,1 för mig. Det är 0 och 100. Och jag måste vara överens med honom. Det han har för mig är det bästa för mig ur evighetens perspektiv. Ingenting annat är relevant. Och det är det jag måste lita på. Och det är därför jag måste hålla med honom om det han säger och det han gör. Sen måste vi också lyda honom. Vi kan läsa här andra Korinthierbrevet 10:5. Andra Korinthierbrevet 10:5. Så står det om först, ja, vi kan läsa från vers 4 så får vi sammanhanget. Typ de vapen vi strider med är inte svaga utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader. Tankebyggnader är sådant som ja, det svaret har vi i vers 5 här faktiskt. Och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud, och vi gör varje tanke till lydig fånge hos Kristus och är beredda att straffa all olydnad så snart ni har blivit fullkomligt lydiga. Så han säger här att målet är att bli fullkomligt lydig Gud, och han säger här att det finns sådana här tankebyggnader som reser sig upp och de är emot Gud. Och allt mer när man vandrar med Gud och man tittar på liksom vad den här världen erbjuder. Det kan tyckas vara så vist på något sätt. Liksom. Det finns någonting som alla har. De har alltid någonting att säga om allting. Men sen tittar man liksom bakom. Vad är det för någonting? Vad är det för vishet? Hur förvrider de och hur förvränger Satan sanningen? Som det står i Jesaja 5:20. Ve de som kallar ont för gott och de som kallar mörker för ljus. Liksom, det är där vi är. Vi tar vissa saker som borde vara självklara om vi lät Bibeln tala för sig själv. Men det är inte, vi gör inte det. Och då blir vi istället tillfångatagna av de här mänskliga filosofierna. De håller oss fångna. Det står att det är därför vi inte kan förstå det som har med Gud att göra. Därför att vi är fångna i de här tankebyggnaderna. Och det är det som vi vittnar om alltid i liksom det här att vi trodde på någonting. Vi talar ofta om liksom, omvänd er och tro. Men vad betyder det att omvända sig? Så tror man liksom att det handlar om en lista på massa grejer som jag måste sluta med. Och när jag har gjort det, då är jag värdig att tro. Men att omvända sig, metanoeo i grekiska, det betyder egentligen, det kommer av två ord som egentligen betyder meta. Det betyder att ändra någonting. Metabolism till exempel kommer därav. Det vill säga att maten förändras till näring. Metabolism, det vill säga den det är någonting som ändras. Och noia kom, därav kommer ordet att liksom förståelse eller hur man tänker om någonting. Så att omvända sig är egentligen att förändra eller förvandla sitt tänkande. Så med andra ord, när jag tänker på någonting, det här är min filosofi, det här är min religion, det här är mitt liv, så här, det här baserar jag det på. Och Kristus får inte plats där. Liksom. Vad är det här med att jag måste bli frälst och att det finns en Gud i himmelen och Jesus är hans son och han kom in i världen för att dö för mina synder. Bibeln är hans ord och så vidare. Vad är det för någonting? Det får inte rum därför att jag är fånge i mina tankebyggnader. Men när de här andliga vapnena som är förkunnelsen av Guds ord, som är bönen och förmodligen en del andra saker också, bryter ner de här fästena, då kan jag helt plötsligt tänka klart. Jag menar, vem kan inte ge det vittnesbördet och säga att en dag så gick det upp för mig. Jag funderade och jag tänkte och jag stod emot. Och jag, liksom, men helt plötsligt så bröts de ner. Så vi lyder honom. Men det är inte så att i det ögonblick jag blir frälst så är allting klart. Jag fortsätter ju med min vandring här att strula fram och tillbaka. Liksom, vissa områden. Nej, det här vill jag inte ge upp Gud. Och det här ska vi minsann inte. Det här området vill jag inte lämna över till det. Men lite i taget så bryts de här tankebyggnaderna ner. Och vi borde verkligen vakna varje dag entusiastiska över Gud. Vi borde verkligen göra det. Därför att det finns all anledning till att vara entusiastisk över vem Gud är och vad han gör i våra liv. Och många gånger så släpar vi oss till kyrkan. Liksom. Släpar oss och sen sitter där. Och det är bra. Släpa. Men det finns så mycket mer. Liksom, Gud är inte bara en dag i veckan, det är inte bara en liten stund på söndag, utan vi har gemenskap med honom hela tiden. Och jag tänkte på det här att vi kan inte vara en nära vän med världen och samtidigt vandra med Gud. Jakob 4:4 står det att vänskap med världen är fiendeskap med Gud. Och det var det som var så starkt med det här unga paret som vittnade i fredags. Just om detta att de ville inte lyda Gud när de först hade liksom tagit emot, så okej, men sen var det ytterligare en kamp, men Gud sa nej, du måste släppa det här, du måste lyda på det här området, ni kan inte ha både världen och kyrkan, det blir ingen bra vandring. Och när de gjorde beslutet så såg de också hur Gud öppnade nästa dörr. Så ibland så kanske vi vandrar åt rätt håll på något sätt. Vi är på väg åt rätt håll, men vi går inte i takt. Det är alltid lite komiskt nästan när man ser de där militärparaderna i Nordkorea. Liksom när de går så här liksom och marscherar och de har övat på det här liksom och de kastar upp benet ända upp i huvudhöjd på det här sättet. Men man marscherar i takt. Och ni vet hur hemskt det ser ut om det är någon som missar. Helt plötsligt bara liksom någon går inte i takt. Och man vet, det ser hemskt ut för det finns en harmoni. Och så är det också. Gud vill att vi vandrar i takt med honom. Och ibland så springer vi före. Det är en del har den tendensen. Springa före Gud. Andra har tendensen att släpa efter lite grann. Liksom Gud som, men hallå, kom igen nu. Liksom. Antingen släpar vi efter eller springer vi före. Men Guds timing är alltid fantastisk. Och Det är så många saker som vi gör på grund av att vi springer före eller släpar efter som gör att vi liksom hamnar i situationer som inte är bra. Men vi kan inte förbättra Guds timing. Det är det vi tror ibland, liksom, att Gud, snabba på lite nu. Jag är steget före här. Kom igen nu, liksom. Kan inte vänta längre. Eller Gud står och säger, men kom nu, liksom. Det är dags att agera. Nej, 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 nej. Inte än, inte än. Och vilket det nu är, vilken tendens vi än har, så är det så viktigt att inte bara att vandra åt rätt håll, vilket vi förhoppningsvis gör många gånger eller har den ambitionen, men att vi också håller takten. Och som sagt, vi kan inte förbättra hans timing. Han vet våra svagheter, han vet alla detaljerna, han vet vår förmåga, han vet vad som är rätt timing. Så vi måste komma till honom, vi måste lyssna till honom, vi måste lita på honom, hålla med honom, lyda honom, men vi måste också älska honom. I första Johannes 4:19 så finns det en fantastisk vers som förklarar väldigt mycket av det dilemma som vi ofta har. Men det står så här att vi älskar därför att han först har älskat oss. Där har vi det här ordet igen. Därför. Det finns en anledning till att vi kan älska Gud. Det är för att han först har älskat oss. Han har inte gett oss en förmåga att initiera kärleken på det sättet. Det förmår bara han. Så han, i egenskap av vår skapare, initierar kärleken till oss. Och när vi gensvarar till den kärleken, då kan vi älska honom tillbaka. Och när vi älskar honom, då kan vi också älska oss själva. Hon säger, men är inte det fel att älska sig själv? Nej, att älska sig själv är inte samma sak som att vara självisk. Jag kan se ner på mig själv och säga att jag är hemsk och så vidare. Det är inte rätt. För det är vi inte. Vi är skapade till Guds avbild som människor. Men när vi är frälsta så är vi söner och döttrar. Vi är kungar, vi är drottningar, vi är prinsar och prinsessor. Liksom, det är inget litet att säga att jag ingenting är fel. Gud har gjort allt detta för mig. Så vi älskar honom därför att han älskar oss först. Och då kan vi också älska andra människor. Det är liksom det här överflödet som kommer av vår gemenskap med honom som gör att vi kan betjäna andra. Och i Ordspråksboken 4:23, vi kan läsa den nästan som en avslutning här. Ordspråksboken 4:23. Då står det så här, det handlar om hjärtat. Framförallt som ska bevaras, må du bevara ditt hjärta. Ty från det utgår livet. Framförallt som ska bevaras, må du bevara ditt hjärta. Ty från det utgår livet. I Finland, den här 13-dagshelgen, så var ju några av oss på konferens där. Och det var en man där som han är ungdomspastor i pastor Jim Morrisons kyrka i Marlborough utanför Boston. Och han heter Douglas Weinbolt, och en del av er kanske kände till honom. Och han berättade vid ett tillfälle om att i Baltimore, och säkert på andra platser också, så finns en sån här gäng, om det nu är motorcykelgäng eller vad det nu är då, men kriminella gäng. Och de har en sån här otrolig edsvuren plikt att hålla ihop gänget. Det vill säga, om någon bestämmer sig för att lämna det här gänget, så är resten av gänget skyldiga att mörda honom. Och helst då på ett väldigt brutalt sätt, så att det liksom statuerar ett exempel. Och alltså, det händer ibland att killar kommer till tro på Jesus. Och de säger, jag kommer att lämna det här gänget. Och de andra säger, om du gör det, så betalar du med ditt eget liv. Och när de gör det, så säger de ändå, det spelar ingen roll. Jag har funnit Jesus, jag gör detta. Vill ni mörda mig, om ni lyckas med det, så okej. Men jag kommer att följa Jesus. Och de är beredda att stå upp för det. Och det är helt otroligt att man gör det. Men, det här är det intressanta. Sen säger han att jag har sett tillfällen när samma personer, 5 år senare, 10 år senare, 20 år senare, blir förolämpade i kyrkan för den minsta pyttelilla grej och säger, jag vill inte längre vandra med Gud. Jag går från att vara beredd att ge mitt liv för att jag tror på Jesus till att jag blir förolämpad av den minsta lilla grej. Så, men det där gäller ju inte mig, men det gäller mig. Jag vet precis vad som är, liksom, man kan bli otroligt, det minsta lilla grej, och fienden säger, åh, det där liksom, det var stora grejer. Och vi brottades med det, Tina och jag brottades med de här tankarna för några veckor sedan. Här, två saker hände, en sak hände i mitt liv, en annan sak hände i hennes liv. Och det var lite på det här sättet liksom, att jag sa till henne, det är bara glömma, gå vidare, vad är det där liksom, ingenting. Och hon sa till mig, vadå liksom, de sa det eller gjorde det liksom, liksom ingenting. Men liksom, för båda var det stora grejer. Och vi bad och vi bad och jag bad. Och jag vet inte vad Gud gjorde, men på något sätt så kom han igenom i båda fallen. Och vi kan liksom med frimodighet säga liksom, wow, det var ingenting, det var okej. Men av allt som vi ska bevara, så ska vi bevara vårt hjärta. Älska honom. Att inte bli bittra, utan istället brutna. Och det här är otroligt viktigt. Och många säger så här, jag klarar mig väl utan Gud. Det har ju gått bra. Jag är 50 år gammal, jag är 70 år gammal. Jag har vandrat utan Gud hela mitt liv. Det går jättebra. Jag andas fortfarande. Jag har liksom mat i kylskåpet. Och jag menar, jag har barn och barnbarn. Allt har gått bra. Okej. Men det är Guds nåd, står det i Klagovisorna 3, vers 22-23, att det inte är ute med oss. Ja, Gud ger nåd. Han ger allmän nåd. Han låter solen gå upp och ner för de ogudaktiga. Han låter det regna över dem som är både gudaktiga och ogudaktiga. Han gör det därför att han har utmätt en tid i detta liv där vi får ta och fatta beslut angående honom. Det betyder inte att vi vandrar lika bra utan honom. Så, men jag har vandrat med Gud i alla dessa år och det är bara elände med mitt liv. Det ena efter det andra. Jag vet, och jag har inga visa mänskliga svar på de här sakerna. Allt jag vet, det är att Gud vill ha gemenskap med oss. Han vill att vi ska ha villiga ben att följa honom. Och han gör oss inte besvikna. Han lurar oss inte in i något för att sen säga att gick du på den lätte? Han verkligen har en plan för våra liv. Han säger, ha villiga ben. Följ honom, vandra värdigt. Det finns en andlig differentialspärr. Här är vad ni har blivit. Här är vad ni gör i detta livet. Det finns en axios, det finns en axel däremellan. Men Guds ställning, eller vår ställning i Gud, den har alltid fäste. Men här spinner det och slirar det hela tiden. Tryck på den andliga differentialspärren som låser skillnaden mellan vår ställning och vår vandring. Och se vad Gud gör. Vad är denna differentialspärr? Jag håller den i handen. Det är Bibeln. Det är den boken som kan uppmana oss och utmana oss och föra oss vidare i allt detta. Så att vi får villiga ben. Vi har ett rent hjärta när vi lär oss att bekänna inför honom. Vi har ett sunt sinne. Vi lär oss att tänka med honom. Men vi har också villiga ben. Vi vill vandra med honom. Men förutsättningen är att vi måste komma till honom. Förutsättningen är att vi måste lyssna till honom. Lita på honom. Hålla med honom. Lyda honom. Och att älska honom. Därför att han först har älskat oss. Det är fantastiskt. Och allt som vi måste bevara, så måste vi bevara våra hjärtan. Så här är vi ber för dessa tankar. Att du välsignar dem för våra hjärtan. Du är underbar, Herre. Tack Jesus för villiga ben. Och vi tänker på kyrkohistorien, vi tänker på vår nutid, vi tänker på vår omgivning. Att det finns människor som har villiga ben att gå dit du sänder dem. Därför att de har ett rent hjärta. De har bekänt sin synd en gång för alla, blivit frälsta, men också lärt sig att bekänna synden när vi lever i den. Så att vi slipper leva med ett fläckat samvete. Men vi lär oss också att tänka med dig så att vi kan urskilja saker och ting i det här livet. Vi har också villiga ben därför att vi tror på din karaktär och natur. Att det du har för oss, det är det bästa. Och vi vet vad du har gjort för oss i vår ställning. Och ska vi då inte vandra värdigt denna ställning också i det praktiska? Precis som Hanok vandrade i 365 år. Sen var han inte mer. Hur långt är vårt liv? Vi vet inte. Men vi vandrar med dig, sen är vi inte mera. Men det är det som är det viktiga. Att vi fyller de år som du har gett oss med det som är viktigt och väsentligt. Välsigna de här tankarna för våra hjärtan, Jesus. I ditt namn. Amen.